Vi varnar känsliga lyssnare för detta avsnitt. Ett brutalt mord kommer beskrivas i detalj och djur kommer fara illa.
Hej och välkomna till 24 brott till jul.
Välkomna.
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och det här är alltså en julkalender. Det betyder ett avsnitt varje dag i december mellan den första ända fram till julafton.
Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig om ett fall.
Och varannan dag kommer Sofia berätta för mig.
Och vi är ju riktiga true crime-nördar. Så det vi kommer göra är att göra riktiga djupdyk ner i de här fallen.
Och det kommer vara alla möjliga slags brott. Både mord, massmord och seriemördare. Men det kommer också vara fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
Och är det jättehemska fall så kommer ni att få höra en varning i början av avsnittet, precis som ni fick höra här. Men kom ihåg att trots att vi inte har den här varningen så handlar ju alla avsnitt om något slags brott som självklart kan anses vara hemska. Och vi har också valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska. För vi tycker att man liksom förlorar lite av innebörden i en översättning. Men för er som inte känner att ni är jätteduktiga på engelska så kan ni vara lugna. För vi kommer också alltid att sammanfatta på svenska vad citatet innebär.
Och idag är det dags för dig Sofia att berätta för mig.
Mm, och det här blir ju hemskt tyvärr.
Åh, blir det det?
Mm. Ja, det har verkligen berört mig det här. Men ja, du kommer förstå.
Oj, ja, det ska bli spännande och samtidigt otäckt.
Ja, det kommer det bli. Ja,
är du redo?
Jag är redo. Är du redo?
Jag är redo.
Vet du vad dagens avsnitt heter?
Ingen aning.
Det heter My Name is Luca.
Åh, nu måste jag fundera på vad det kan vara för någonting.
Mm. Du minns låten?
Ja.
My name is Luca.
Jag kan bara inte komma på vad hon heter.
Ja, det kan inte jag heller. Nej. Men jag minns att hon var en person, alltså att hon sa typ så här, jag ska bli större än Madonna.
Ja.
Och så hade hon bara en one hit wonder. Ja. Så kan det gå.
Ja.
Men det har jag i alla fall valt att kryptiskt kalla dagens avsnitt.
Ja.
Då kör vi. Den 24 juli 1982 så föds Eric Clinton Kirk Newman i Scarborough, en förort öst om Toronto i Kanada. Mamma heter Anna Yorkin och pappa heter Donald Newman. Eric är äldst av tre barn och hans föräldrar separerar när han är väldigt ung. Och Eric bor då hos sin mormor eller farmor i Phyllis. Och det är ju för att jag har översatt från engelska.
Ja.
Och man vet ju inte om det är farmor eller mormor.
Nej.
Men någon av dem. 1998 börjar Eric high school. Och vid den här tiden så skiljer sig även hans mor eller farföräldrar som han bor hos. Eric är hemskolad under en period och skriver senare i ett blogginlägg att det här var för att han har blivit tillsagd att världen är en smutsig och farlig plats. Så okay. De vill typ inte släppa ut honom i den.
Nej. Mm. Vet man varför han, att han inte bodde hos sin mamma eller pappa till skilsmässan?
Nej, jag har inte riktigt fått tag i det. Alltså vi kan ju bara gissa.
Ja, det var någonting som var riktigt
där.
Bra.
Mm. Men jag vet inte om det, alltså jag tror att det är föräldrarna eller mamman eller pappan då som liksom har valt det, att det inte är SOS som har varit inblandade. Och den här far- eller morföräldrarna verkar ju inte vara helt okej heller om de är så här, försöker hålla honom instängd liksom.
Nej, precis.
Men hur som helst så går han mellan 1998 och år 2000 på I.E. Weldon Secondary School i Lindsay i sydöstra Ontario. Lärare och klasskamrater från den här tiden minns Eric som en väldigt fåfäng, upptagen av sitt utseende och att han ofta ändrar hårfärg. Vilket ju kanske också lite hör till åldern,
ja,
tänker jag, och den tiden.
Precis.
Men 2002 så är Eric 20 år och börjar strippa på Remington, en nattklubb i Toronto.
Jaha.
Och 2003 så dyker han för första gången upp i en porrfilm. Ofta spelandes en heterosexuell man som blir omvänd till homosexuell.
Mm.
I vissa av filmerna Eric är med i så heter hans karaktär Jimmy, vilket även är ett namn som han liksom använder sig av när han börjar jobba som eskort.
Mm.
Två år senare, 2004, så blir Eric gripen av Toronto-polisen efter att ha blivit vän med en 21-årig kvinna med en mental kapacitet på nivå av en 12-åring. Övertalat henne om att ansöka om kreditkort och sen använt dem och lämnat henne med $10,000 obetalda räkningar, vilket i dagens pengavärde är typ knappt 134 000 svenska kronor.
Vad trevligt av honom.
Kan man tycka. Han blir alltså anklagad för bedrägeri. Polisen påstår även att Eric ska ha sexuellt utnyttjat kvinnan och filmat det. Men åklagaren släpper de åtalen precis innan rättegången. Erics advokat Peter Scully säger nu att det beslutet ändrade kursen i Erics liv, där han säger, citat,
"immeasurably, with huge ramifications to our society eventually."
Så han menar ju på att det helt klart liksom kommer påverka framtiden i hans liv. I juni 2005 så erkänner sig Eric skyldig och blir dömd till 4 bedrägeriåtal. Innan straffet sattes så visar Erics advokat ett läkarintyg som visar att hans klient har allvarliga psykiska problem. Men när Madame Justice Lauren Marshall förmedlade straffet så yttrar hon en sträng varning och säger, citat, så här:
"You have a medical problem and you need to always take medication. If you do not, your life is going to get messed up."
Okej.
Alltså det hon säger är så här: du är väldigt sjuk och du kommer behöva ta din medicin. Och gör du inte det så kommer du få massa problem i livet.
Men vad är det för medicin?
Vi kommer komma lite till senare, men än så har vi liksom inte riktigt koll på det.
Okay.
Eric får i alla fall straffet 9 månaders samhällstjänst och 12 månaders tillsyn. Eric fortsätter att dyka upp i lågbudgetporrfilmer, men ses också i Fab Magazine, en tidning som kommer ut varannan vecka i Toronto. Där kan man läsa om Eric på Fabboy-sidan med namnet Jimmy. Han beskriver sig här som en 22-årig fotbollsfantast, född i Ryssland men boendes i Toronto och hoppas en dag bli en mordutredare för polisen. 2006 så träffar Eric en transkvinna som heter Barbie och de börjar dejta. Barbie berättar att Eric pratade om hur han en dag ville bli känd. Hon minns även hur Erics lägenhet såg ut som ett tempel dedikerad till honom själv. Eric frågar ofta om Barbie inte kan ta lite bilder på honom. Till slut är det Barbie som gör slut med Eric och de går skilda vägar. Samma år byter Eric namn. Inte till Jimmy som man skulle kunna tro, utan till Luca Rocco Magnara.
Då förstår jag titeln.
Just det. Hans vänner tror att Eric bytte namn för att liksom fly sitt förflutna. Nina, en som är kompis med Luca, säger att han berättat för henne om, citat, "messed up stuff" som hände honom som barn. Vad detta är vet vi inte, men han reagerade med att slå sig själv i ansiktet med knytnävarna, alltså som barn. Kanske är det att hans föräldrar överger honom, eller att hans mor eller farmor är så grym mot honom. Eller kanske för att det inte är lätt att vara en ung bisexuell man på en liten ort. Eller så är det bara galenskap. Luca hade ju trots allt ärvt sin pappas schizofreni. Och hade börjat höra röster vid 18 års ålder. Hur som helst så försöker Luca mer eller mindre radera Eric genom dels ett nytt namn, men även genom att bygga om hela sitt ansikte genom ett flertal plastikoperationer. Till och med hans familj är oroliga. Lucas egen faster eller moster säger att, citat,
"He was a time bomb waiting to explode."
Skönt att ens egen familj säger sådana saker om en.
Eller hur?
Året efter, 2007, så går Luca i personlig konkurs. Som orsak listar han sjukdom, arbetslöshet och otillräcklig inkomst för att betala av skulder.
Ja, som han har betalat av plastikoperationer.
Det är jättejobbigt när man inte har råd med sånt.
Absolut.
Han påstår att han måste betala $200 per månad för en ospecificerad medicinsk åkomma. Vilket är ungefär 2-4 svenska kronor i dagens pengavärde. Vilket jag kan tycka kanske inte jättemycket.
Nej, är det det som gör att han inte har, att han går i personlig konkurs?
Alltså det är ju en av anledningarna som han listar.
Ja.
Helt enkelt. Så jag vet inte om han jobbar eller vad han gör. Liksom, om han försöker försörja sig på liksom porrfilmer eller vad det nu är. Jag vet inte. Men han går i personlig konkurs i alla fall. Men Luca vill som sagt bli känd. Och han försöker på lite olika sätt se till att hans dröm blir verklighet. Han går till en rad provspelningar till diverse reality shows. På sommaren 2007 så går han till en audition för reality showen cover guy. Och jag har hört inspelningen av den auditionen. Och han låter verkligen självgod och tillgjord.
Ja.
Han säger till domarna:
"Well, some people say I am devastatingly good looking."
Oj. Attans.
Ja.
Vad snyggt, vad jobbigt det var, så snygg.
Ja, det är verkligen. Ja. Domarna bestämmer sig för att inte ta med Luca i programmet. Och jag tänker att du kanske vill se hur han ser ut.
Väldigt gärna.
Det här är alltså lite plastikoperationstillfixad Luca Magnara.
Oj. Han ser väldigt ung ut.
Ja.
Han är ju inte...
Alltså han har ju lite ett pojkaktigt utseende.
Verkligen. Och vad var han sa? Devastatingly good looking.
Ja.
Ja, det är lite oklart.
Alltså, han är ju inte min stil.
Nej,
kan jag ju säga. Men också, jag tycker lite att han har liksom det här, så här ska man se ut för att vara snygg.
Ja.
Och men den, det finns ju inget intressant i utseendet.
Nej, och minen han har dessutom, den är lite
självgod. Plutad mun och lite så här, det syns att han försöker vara snygg.
Ja.
Lite den kan jag tycka. I februari 2008 så söker han sig till en annan reality show som heter Plastic Makes Perfect. Där han nästan stolt pratar om alla plastikoperationer som han planerar att göra, men även de som han redan gjort.
Mm.
Och då säger han så här:
"I've had my nose done. I've had two hair transplants. And I'm planning on having muscle implants in my pecs and my arms."
Oj. Har du någon bild på hur han såg ut innan?
Nej, jag har inte det, men jag kanske kan hitta en och lägga upp på Instagram.
Just det.
För det är ju inte, alltså det här hände ju inte för jättelänge sedan. Nej. Så det finns ju bilder.
Ja.
Så jag borde kunna hitta om han inte har sett till att det inte finns några. Vem vet?
Nej, det kan ju för sig hända. Med tanke på att han har bytt namn för att liksom komma ifrån sitt.
Senare samma år i september 2007. Ja, de tar inte med honom i den reality showen heller förresten.
Nej.
Nej. Så senare samma år i september 2007 så publicerar reporter Joe Warmington en artikel i The Toronto Sun om hur Luca kommit förbi tidningens huvudkontor för att förneka ett rykte som spridits på internet om att han ska ha ett förhållande med Carla Holmoka.
Oj!
Vet du vem hon
är? Ja, absolut.
Hon är alltså en seriemördare som mördade tillsammans med sin man Paul Bernardo.
Mm.
De brukade tillsammans kalla för The Barbie and Ken Murders.
Japp.
Just det. Och grejen var ju att den här journalisten tyckte att det var lite konstigt. Han var bara så här, vadå, vilka rykten?
Mm.
Och det som gör situationen ännu lite knepigare är att det är Luca själv som har skapat de här ryktena.
Oh.
Ja, och det här med fascinationen med Carla Holmoka är något som återkommer för Luca senare under ett alias. Där han då skapar ett hyllningskonto på YouTube. Där alla videor han laddar upp är antingen Luca eller Carla relaterade.
Oj.
För Luca är nämligen en mästare på alias. Efter artikeln i The Toronto Sun fortsätter Luca försöka nå kändisskap genom att under falska namn lägga massa kommentarer om sig själv och försöka skapa rykten om sig själv för att sen med andra falska namn försöka förneka ryktena.
Så han pratar i princip med sig själv?
Han pratar med sig själv och hoppas att folk ska läsa det.
Ja.
Och typ så här, har du hört om den där Luca?
Ja. Men funkar det då?
Ja, inte bra nog tycker han.
Nej.
För 2008 så skapar han en Wikipedia-sida om sig själv. Men Wikipedia tar ner den. 2 gånger.
Okej.
Okay. Han lägger även upp eskortannonser online där han kallar sig för Jimmy.
Mm.
Luca berättar själv om sin bakgrund i en intervju till en reality show. Han menar att jobbet som eskort är perfekt för honom då han är, citat, a people person.
Ah.
Och som eskort så får man ju träffa mycket människor.
Jajamensan.
En kund skriver en recension om honom där han beskrivs som kall och avlägsen.
Mm. Det är lite så han låter också.
Han låter ju lite så och har en ganska skev verklighetssjälvbild, så heter det. 2009 så träffar Luca en 70 år gammal man i Toronto som på något sätt blir hans resekompis. Och tillsammans så besöker de Ryssland, Italien och Frankrike. Mannen, som vi inte nämner vid namn för han vill vara anonym, berättar att han träffat Luca på restaurangen Pickle Barrel i Toronto och att, citat,
"He walked as if he was on a stage or as if he was on a ramp for modeling clothes."
Mm.
Alltså att han förde sig som att han går på en catwalk.
Ja, visade upp sig.
Och visar upp sig.
Ja.
2010 så går Luca på audition för en dokumentär om bisexualitet. Kvinnan som håller intervjun med Luca säger efteråt att hon fick obehagliga vibbar av honom. Att han liksom under samtalets gång försökte lista ut vad det var för en person som hon ville ha i dokumentären. Och sen försökte vara den personen snarare än att vara sig själv.
Mm.
Hon ville ha äkta människor och Luca blir inte antagen den här gången heller.
Han är inte blivit antagen någon gång, va?
Nej.
Nej.
Under 2010 så blir Lucas internetuppladdningar allt mörkare. På sin Facebook så lägger han under hösten upp en länk till en video som han inte är hans egen video då, utan det är en länk till en video vid namn Three Guys, One Hammer som anspelar på filmen Three Girls, One Cup. Eller Two Girls, One Cup kanske det är.
Oh.
Ja. Jag har inte sett någon av filmerna.
Nej.
Filmen är något av det värsta jag någonsin hört dock. För jag har hört en podcast om det här fallet där de liksom spelar upp ljudet från filmen. Och jag kan inte rekommendera någon att ens höra det. Och jag researchar ju ändå ganska hemska fall.
Mm.
Och ser därför, alltså anser att jag har ganska mycket skinn på näsan. Men det var fruktansvärt.
Mm.
Den beskrivs som citat:
"The most vile, puke-inducing, hard to watch videos on the internet."
Alltså den värsta videon på internet som antagligen kommer få dig att vilja spy. Och det är alltså inte Luca själv i filmen, utan det är två seriemördare från Ukraina som mördar en man med en hammare och filmar det.
Det vet jag vilken det är.
Ja.
Heter de inte typ Petrovsky Maniacs?
Yes.
Eller någonting liknande.
Någonting liknande, helt rätt. Jag tog inte med det för jag var inte säker på att jag skulle kunna uttala
Nej.
Det tror jag.
Mm. Inte jag heller.
Mm. Även en annan film börjar cirkulera på internet. Den kallas One Guy, Two Kittens. En kille, två kattungar. Och den är från 21 december 2010 och är av en man vars ansikte liksom är utsuddat, som lägger två katter i en påse och sen suger ut all luft ur påsen med en dammsugare för att kväva katterna. Trots att videon snabbt blir raderad från YouTube får djurrättsaktivister nys om den, och det dröjer inte länge förrän Ryan Boyle, en före detta amerikansk soldat som under online-namnet Save Kitty skapar en Facebookgrupp vid namn Find the Vacuum Kitten Killer for Great Justice. Alltså hitta dammsugekattmördaren så att han kan ställas till svars. Runt 4000 personer går med i gruppen. Ryan Boyle säger citat:
"These were not people who were doing it for money. They all had the same thing in mind. We want to catch this guy."
Mm.
Alltså det var ingen i gruppen som gjorde det för pengar eller någonting, utan de ville bara få fast den här killen. De som jagar kattmördaren spekulerade i att han dödat katterna för att få uppmärksamhet. En av gruppmedlemmarna säger till tidningen Rolling Stone, citat:
"There's this unwritten rule of the internet. It's called rule zero. And it's you don't mess with cats. What better way to get famous than to fuck with cats?"
Mm. Nu känns det som att om det nu är han som har gjort det, mm. Luca, han försöker ju verkligen allt.
Han försöker allt.
Ja.
Alltså reality shows och dokumentärer och ja. Sprida rykten om sig själv, Wikipedia-sida,
ja.
Dela hemska filmer på Facebook,
ja.
Och så vidare och så vidare. Mm. Gruppen tror att Luca gick med i gruppen under ett alias och att han själv i flera tillfällen la upp bilder från kattvideon där ansiktet inte längre är suddigt.
Mm.
Och alltså där man kan se att det är Luca som dödar katterna. Djurrättsorganisationen Rescue Inc. sätter en belöning på $5,000, vilket är ungefär 50 000 svenska kronor i dagens pengavärde, för information som leder till att The Vacuum Kitten Killer begripen. En grundare till organisationen, Joe Pants, säger att döda djur är en inkörsport till ännu grövre brott. Och det kan han ju ha en poäng med.
Ja.
Helt klart. Han säger då, citat, så här:
"Once somebody starts to open that door, that's when things start to get really dangerous."
Ja.
Så när man liksom öppnar den dörren, då, det är då de riktigt hemska grejerna kan börja hända.
Ja, och det är väl ibland så med seriemördare, när man tittar på deras barndom, så finns det ju vissa saker som, det är det här slag mot huvudet.
Ja.
De ofta eldar, bränder och liksom våld mot djur.
Yes, precis.
Så nu vet inte jag vad som kommer hända med honom om han är seriemördare, men någonting kommer han ju göra i alla fall.
Ja, annars hade vi ju inte pratat om honom här, kan vi säga. Men jag vet ju liksom inte vad han gjorde när han var barn, för här är han ju ändå vuxen.
Ja.
Så det är det. Privatspanarna på Facebook hade visserligen kontaktat polisen men inte fått någon större respons. En av killarna från Facebook säger att, citat,
I'm told, it's just cats. They brushed me aside. What else could I have done? In the end, I told them this guy is going to turn around and kill somebody. And they poo-pooed me.
Okej.
Så att han har liksom kontaktat polisen och de var typ så, men vadå, det är ju bara katter.
Ja, mm.
I början av samma år, 2011, skapas en annan onlinegrupp som kallar sig Animal Beta Project, vars mål är att få stopp på The Vacuum Kitten Killer innan han dödar igen. En gruppmedlem säger, citat,
We felt he would continue, that he would harm other animals, and eventually move on to something even more violent, like hurting a person.
De är så rädda för att han ska kunna skada andra djur och eskalera och kanske skada människor också. Animal Beta Project hittar massa information om Luca online men har svårt att leta reda på honom rent fysiskt. De använder EXIF-data från bilder Luca laddar upp på nätet för att se var fotot är taget. Genom ett oskyldigt foto från oktober 2010 taget med en mobilkamera avslöjar till slut en GPS-position i Toronto och gruppen kontaktar Ontario Society for Prevention of Cruelty to Animals och delar med sig av all information om de hittat. Och den organisationen kontaktar i sin tur Torontopolisen. Och polisen öppnar en undersökning om Luca i februari 2010. I slutet av november, början av december 2010, alltså ganska exakt ett år efter att den första kattvideon dyker upp online, så laddas nya kattvideor upp. Den ena videon föreställer en man i tomteluva som matar en levande katt till en burmesisk pytonorm. Mm. Videon har namnet Python Christmas. I en annan är en katt fasttejpad till ett kvastskaft och blir drunknat i ett badkar.
Fy vad fruktansvärt.
Mm. Ja, det är verkligen hemskt.
Ja.
Animal Beta Project-medlemmen John Green säger, citat,
He was basically saying, look, I've done it again. You're not going to catch me.
Nej, titta vad jag kan.
Ja, sen, ja det är det han säger i stort sett. Att han tror att den här personen som laddar upp de här videorna är väldigt så här, titta på mig, jag har kommit undan med det, ni kan inte fånga mig. Efter att tidningen The Sun i London publicerat en artikel om The Kitten Killer dyker Luca upp på deras kontor den 8 december 2011 för att förneka att det är han som har dödat någon katt.
Jaha.
Ja, tidningen har liksom inte sökt Luca och reporter Alex West som träffade Luca på kontoret beskriver hans beteende som väldigt misstänkt och säger, citat, så här.
Behind the denials, it seemed he was getting some sort of bizarre pleasure out of the attention.
Han vill försöka få igång mer rykten helt enkelt.
Ja.
Ja.
Och om jag förstår det rätt så åker han till London.
För att göra, ja.
Och det är också lite extremt.
Han är ambitiös.
Verkligen. Jag vet inte var han kommer få pengarna ifrån. Nej. Med tanke på att han liksom har gått i konkurs några år tidigare. Två dagar senare får The Sun hotfulla mejl som man tror kommer från Luca. Mejlen lyder.
Next time you hear from me it will be in a movie I am producing that will have some humans in it, not just pussies.
Alltså nästa gång ni hör från mig så kommer det vara gällande en film som jag producerar som kommer ha människor i den, inte bara katter. Man kontaktar Scotland Yard som meddelar att kattfilmerna liksom inte ligger under deras jurisdiktion då de blivit uppladdade från någonstans i Nordamerika. Tillbaka till Animal Beta Project lite då. De får i början av 2012 ett tips om att Luca kan ha flyttat till Montreal. Organisationen börjar därför leta igenom sina arkiv om Luca för att hitta någon information som kopplar honom till Montreal och ett foto med en unik ljussättning fångar deras uppmärksamhet. Privatspanarna börjar systematiskt titta på Montreals alla gatukorsningar på Google Street View och lyckas på så sätt koppla bilden till ett specifikt område i Montreal. Vid samma tid så börjar Lucas online-aktivitet eskalera med blogginlägg om nekrofili och lugnande medel. Punkt, punkt, punkt.
Mm.
Över två dagar, den 15 till den 16 maj 2012, så började skrivas om en ny video vid namn One Lunatic, One Ice Pick.
Jag tror inte att jag vill höra om den.
Nej.
Nej.
Jag skulle kunna översätta det med en galning, en ishacka.
Mm.
Och det är alltså någonting som inte har blivit publicerat än.
Nej, okej.
Men det laddas bland annat upp en bild av en person i lila luvtröja som håller i en ishacka. Och jag har den bilden här. Så där.
Det går inte att se så mycket av vem det är eller...
Nej, och det är nog meningen.
Ja.
På en sida undrar en användare...
Where can I watch the one lunatic one ice pick video?
Återigen antagligen Luca själv, ja, som försöker liksom hypa videon innan han publicerar den.
Mm.
Där han liksom, var kan jag hitta den här videon? Sen, den 24 maj så försvinner Luca från internet och lägger plötsligt inte upp någonting. Vilket för honom är väldigt ovanligt. Och samma dag, den 14 maj, så dyker Jun Lin inte upp på sitt jobb. För Jun Lin är en 33-årig Concordia University-student från Kina. Han har inte varit i Montreal längre än ett år. Han kände liksom inte så många i Kanada, men han ville gärna ha lite vänner och hade därför svarat på en annons på Craigslist, vilket är en amerikansk webbaserad köp- och säljmarknad i form av radannonser. Där finns bland annat evenemangskalendrar, platsannonser och kontaktannonser, men även diskussionsforum och gemenskap. Luca påstår att de hade träffats på kvällen den 24 maj efter att Jun Lin svarat på en annons som Luca har lagt upp där han letade efter någon som var intresserad av sex och bondage. Samma kväll skickar Jun Lin ett sista sms till en kompis kring 9. Nästa gång någon ser eller hör något är i en video som laddas upp på hemsidan bestgore.org. Den 25 maj med namnet One Lunatic, One Ice Pick. Och den visar hur Luca Magnada med en ishacka mördar en annan man, nämligen Jun Lin.
Ser man att det är Luca också?
Ja, vi kommer till det. För att jag har en liten beskrivning av den här fruktansvärda videon som jag heller inte har sett eller har lust att se.
Nej.
Filmen är 11 minuter lång. Och visar en naken Jun Lin fastbunden på en säng. Ackompanjerat av musik från New Order som dånar ur högtalarna börjar sedan Luca hugga i Jun Lin med en ishacka. Och han fortsätter hugga efter att Jun Lin tydligt är död. Mm, jag ser på dig att det här är,
så
att det här är hemskt. Men tyvärr så fortsätter det.
Ja.
Han skär sen i kroppen med en kökskniv. Och här vet jag inte hur jag ska översätta riktigt. På engelska säger man att han dismembered the body, vilket skulle kunna översätta stycka. Men jag tror liksom inte att han styckar en massa små bitar.
Nej, är det inte att han skär av armar och ben?
Ja, nej, men jag tror inte att det är det han gör.
Nej.
Utan att det är typ som att han, alltså han skär sönder kroppen, men det kanske inte att han liksom...
Han tar inte av...
kroppsdelar. Nej, jag tror inte det.
Nej.
Luca fortsätter filma medan han både sexuellt våldför sig på den nu döda Jun Lin och även låter en hund tugga på kroppen och dessutom även äta delar av kroppen själv. Mm. Och det låter verkligen helt fruktansvärt. Det är inte liksom i alla blodiga detaljer som mitt true crime-intresse ligger.
Nej.
Men internets reaktion på den uppladdade filmen är såklart att alla total fasar över den.
Mm. Och nu fick han i alla fall äntligen sin uppmärksamhet.
Yay!
Ja.
En fastighetsskötare i Montreal har sett en resväska i sophögen utanför ett lägenhetshus som han jobbade i flera dagar nu. Den har nu börjat stinka ordentligt och han kände därför att han var tvungen att göra något åt det. Han får dock en chock när han öppnar väskan och ser vad som är i. Ett mänskligt torso. Och fastighetsskötaren jobbar i huset där Luca bor.
Mm.
Polisen kontaktas och börjar undersöka saken. Under de närmaste månaderna dök fler kroppsdelar upp och DNA bekräftar att alla tillhörde samma man, Jun Lin. Men de andra kroppsdelarna hittas långt ifrån lägenheten i Montreal. Anställda vid det konservativa partiets huvudkontor kontaktar Ottawa-polisen den 29 maj 2012 efter att de har mottagit ett paket innehållande en vänsterfot. Och Ottawa och Montreal är alltså 20 kilometer ifrån varandra. Så Luca har alltså postat kroppsdelarna.
Och vilket, sa du, var konservativa partiet?
Ottawa-polisen hittar även ett annat paket innehållande en vänsterhand innan paketet når sin mottagare, vilket är det liberala partiets kontor.
Okej. Okay. Mm.
Ingen lyckas dock stoppa högersidan av kroppen från att nå sina destinationer. För den 5 juni öppnas post av anställda vid två olika grundskolor fulla av barn i Vancouver. Och ena skolan hittar en mänsklig avhuggen högerhand och den andra en högerfot.
Mm.
Mer än en månad senare, den 2 juli 2012, följer polisen upp på ett tips. De åker till en park i Montreal där de har hittat ytterligare kroppsdelar vid en liten sjö. Och två dagar senare bekräftar polisen att ett huvud man hittat i parken den helgen var Jun Lins.
Mm. Är hela kroppen funnen då, tro?
Det verkar ju nästan som det.
Ja.
Alltså jag vet inte om det är torso och händer och fötter. Jag vet inte vad armarna är. Och huvudet har de hittat nu också. Då.
Ja.
Hur som helst så har även Mark Marek, ägare av hemsidan bestgore.org, som Luca har laddat upp den här One Lunatic, One Icepick-filmen på, identifierat att det är just Luca som har laddat upp filmen. Och det är först nu polisen kommer över videon, som så snart de kommer fram till att filmen är autentisk börjar jakten.
Mm.
Det dröjer inte länge förrän polisen tar sig in i Lucas lägenhet och de hittar blod på madrassen, i badkaret, i kylskåpet och lite överallt. Dagen efter paketet med foten anlände till det konservativa partiets kontor namnger Montreal-polisen sin misstänkte, Luca Rocco Magnara. Han hade varit på deras radar ett dygn och de har hittat honom på övervakningskameror kring hans lägenhet och postkontor. Och de klippen har jag sett.
Okej.
De har jag sett.
Och vad hände på dem?
Jo, på övervakningskamerorna runt Lucas hem så ser man hur han på kvällen den 24 maj går in i byggnaden tillsammans med en annan man för att klockan 2 på natten gå ut själv, kommer tillbaka 10 minuter senare bärandes på en vit plastpåse och i hallen, i trapphuset, så stannar han upp för att spegla sig och rätta till håret.
Mm.
Och det är så obehagligt. Han går liksom så vanligt, så helt oberörd. Han har liksom precis mördat en man. Och också just att han är så extremt självgod och självupptagen. Och så här, för det är verkligen, han går och ser det precis, du vet, den här att man så här nästan rycker till lite, bara, en spegel, och så bara titta på sig själv och så där. Fixa till håret. Ja, det är så sjukt. Först i juni identifieras offret som Jun Lin, vilket alltså är långt efter att man identifierat mördaren Luca. Men man har inte riktigt fått tag i Luca än. Luca har nämligen flytt landet under sitt eget namn. Och reste till Frankrike redan den 26 maj. Och jakten efter Luca har därmed engagerat även Europa. I fransk media kallas Luca slaktaren av Montreal. Och tidningar där skriver att han enligt ett ögonvittne sätts i ett café i Paris den 3 juni och att franska polisen undersöker saken. Men när Luca blir gripen dagen efter, den 4 juni, är det visserligen i ett café, men i Berlin.
Okay.
Caféet var ett internetcafé och det Luca gjorde på internet var att läsa artiklar om sig själv. För nu har han ju liksom äntligen uppnått sin dröm om att bli känd. Luca blir satt i arrest i Berlin och väntar på att bli utlämnad till Kanada, där han är anklagad för mord av första graden, alltså överlagt mord, och den mest brutala och allvarliga formen av mord. Och jag har faktiskt bild här av dels Jun Lin.
Mm.
Det gör det ju lite mer verkligt. Ja. Och jag lovar, jag kommer inte visa några bilder. Jag kommer heller inte ladda upp några hemska bilder.
Nej.
För att det är, usch, det vill jag inte.
Nej, bra.
Och här blir han då alltså gripen.
Mm. Ja.
Inte så tillfixad. Kunde jag inte låta bli att tänka.
Han ser inte riktigt ut som på bilden som du visade först.
Och här är då hans mugshot.
Okej. Okay. Mm. Ja, men där är han väl 2012. Då borde han väl varit 30 år.
Mm.
Och han ser ut som att han är kanske 16. Han ser väldigt ung ut.
Ja, det har du ju för sig rätt i. Jag vet inte om det är liksom bara för att han har såna gener eller för att han har opererat sig för att se sån ut. Liksom. Mm. Några dagar senare, den 8 juni, så utannonserar Concordia University att de skapar ett stipendium till minnet av Yun Lin. Och Yun Lins familj är såklart helt förkrossade över hans död. De menar att han var deras pride and joy och att de efter hans död är både psykiskt och fysiskt uttömda. Den 18 juni anländer Luca till Kanada från Tyskland på Quebecs flygplats via ett militärflygplan. Hela operationen att få Luca till Kanada var väldigt hemlig för att inte locka till sig media. Redan dagen efter ställs Luca via telefonsamtal inför rätten i Montreal för att informeras om de brott han är misstänkt för. Han menar att han är icke-skyldig till allt. Mord av första graden, kroppsskändning, publicering av obscent material och trakassering av Stephen Harper, politisk ledare för det konservativa partiet och andra delar av parlamentet.
Ja.
Försvaret ber om en juryrättegång.
Mm.
Luca kallas tillbaka till rätten den 21 juni för en psykiatrisk undersökning. Till psykiatern berättar Luca citat:
"Something forced me to do it. It just gave me this weird energy. Something just happened in my brain."
Han kör klassiken och säger att det var någonting i hans huvud som typ klickade. Så att han blev tvingad att göra det helt enkelt. När Luca berättar om kvällen för mordet så säger han att Yun Lin och han var älskare. Och att de tillbringade en natt tillsammans när en svart bil utanför gjorde honom övertygad om att Yun Lin var en hemlig agent. Och röster i hans huvud sa: "Tie him up, cut it, do it. He's from the government." Och efter mordet sa rösterna: "Give it back to the government." Så innan mordet så säger rösterna att han ska binda Yun Lin och att Yun Lin är från regeringen. Och efter mordet så säger rösterna att han ska ge tillbaka till regeringen.
Ja, helt logiskt.
Viltet alltså ska vara anledningen till att han skickade Yun Lins kroppsdelar till politiska kontor.
Ja. Mm. Däremot skolorna då?
Ja,
det
kanske var,
känns lite oklart.
Det kanske var så här statliga skolor.
Ja. Mm.
Och det är svårt att veta om Luca talar sanning eller inte. Och det kommer ju liksom såklart försöka redas ut under rättegången. Den 21 juli begravs Yun Lin vid Montreal Memorial. Yun Lins föräldrar var där och många från Montreals kinesiska invånare sluter upp för att sörja Yun Lins död. Yun Lins pappa, Lin Diran, säger: "I will never see his smiling face or hear about his new accomplishment or hear his laugh. Lin Yun's birthday is on December 30 and he will never be there for his birthday or ours."
Mm. Tungt.
Ja, oh, det var jobbigt.
Ja, usch, jag förstår det.
När det kommer till rättegången så inleds den med en muntlig förberedelse den 11 mars 2013, alltså nästan ett år efter gripandet. Bevisningen som lades fram vet vi inte mycket om, då det finns ett domstolsbeslut på att de skulle hållas hemliga från media, en så kallad publication ban.
Mm.
Lucas försvarsteam efterfrågade dessutom att media och allmänheten skulle stängas ute helt från förberedelsen, men det nekades.
Okej. Okay.
Yun Lins pappa, Lin Diran, reste från Kina för att vara med på förberedelsen. Den 13 mars sa en av Lucas advokater upp sig på grund av möjlig jävighet. Expertvittnen kallades, däribland en forensisk patolog, alltså en så här sjukdomsexpert. En forensisk toxikolog, en rättsodontolog.
Mm-hmm.
En sån som kan tänder.
Ja, tänder.
Mm. Och en blodfläcksanalytiker. En specialist på att återskapa data, alltså från datorer och telefoner och så. Och en internetundersökningspolis. Och de var alla jättesvåra att översätta från engelska, kan jag bara säga.
Ja, det förstår jag.
Åklagarsidan visade även videobevisning. Både Luca och Yun Lins pappa Diran kollapsar fysiskt under den muntliga förberedelsen, men vid olika tillfällen. Den 12 april blir Luca åtalad för mord av första graden, kränkning av en människokropp, publicering av obscent material, användande av postväsendet för spridning av obscent material och kriminell trakassering. Lucas försvar fick sin vilja igenom gällande att det blir en juryrättegång. Han menar sig fortfarande icke-skyldig, erkänner att han genomfört de gärningar som har blivit åtalat för, men åberopar förminskat ansvar på grund av psykisk störning. Åklagare Louis Bautiller höll sitt inledningsförförande den 29 september 2014. Quebec Superior Court Guy Cornier leder förhandlingarna, och på rättegångens första dag informerar han om att Luca, citat,
admits the acts or the conducts underlying the crime for which he is charged. Your task will be to determine whether he committed the five offenses with the required state of mind for each offense.
Det han säger är alltså att Luca liksom säger att han har gjort de här grejerna, utan frågan är att de måste komma fram till om han gjorde det liksom klar i huvudet eller inte.
Mm.
Sex verktyg. En sax, två knivar, en skruvmejsel, en sticksåg och en hammare hade hittats utanför Lucas lägenhet och blivit analyserade av en ballistikexpert. Men han säger att inget av verktygen kunde kopplas utan tvivel till mordet, och att det inte fanns några tecken på skelettet att skruvmejsel, sax eller såg hade använts, men att skadorna däremot pekade på att en såg eller kniv kan ha använts. Under rättegången argumenterar försvarsadvokat Luke Leclerc att Luca var psykotisk vid tiden för brottet och därför inte kunde ses som ansvarig för sina handlingar. Åklagarsidan argumenterade å andra sidan för att mordet på Yun Lin var organiserat och planerat, och att Luca var, citat,
purposeful, mindful, ultra organized and ultimately responsible for his actions.
Så de håller inte med. De tycker att nej, han var väldigt, och det kan vi hålla med om, att han var väldigt organiserad och
visst,
alla de här grejerna. Och Luca väljer att inte vittna. Under rättegången argumenteras det mycket fram och tillbaka kring Lucas psykiska hälsa. Försvaret lägger fram bevisning för att Luca blivit diagnostiserad med paranoid schizofreni redan som tonåring, och försvarets expertvittne menar att Luca visar tecken på episodisk schizofreni, histrionisk personlighetsstörning, vilket är en personlighetsstörning som skiljer sig från andra liknande störningar genom att personen har problem med omgivningen, för att vederbörande är över teatralisk, sexuellt utmanande och överdrivet mån om att tilldra sig andras uppmärksamhet.
Mm.
Borderline personlighetsdrag och parafili, vilket är en benämning på en socialt accepterad och slash eller psykisk avvikelse från den sexuella normen, vilket involverar en avvikande fantasi eller handling som syftar till att uppnå sexuell stimulans och tillfredsställelse. Åklagarsidan å andra sidan avslöjar att Luca har använt droger under sina tonår, vilket lett till symptom som bara liknar schizofreni, och att Luca bara låtsas lida av sjukdomen. Att brotten inte kan skyllas på någon sjukdom, utan att han tänkte negativ uppmärksamhet är bättre än ingen uppmärksamhet alls.
Ja.
Något åklagarsidan däremot menar Luca lider av är borderline personlighetsstörning, vilket han blivit diagnostiserad med i april 2012. Den psykiater, Dr. Renee Roy, som vårdat Luca sedan november 2012 under de muntliga förberedelserna ända fram till rättegången, menar att Luca lider av borderline personlighetsstörning också.
Mm.
Så det verkar ju som att alla är liksom någorlunda överens om just den.
Ja.
En tredje doktor som vittnar för åklagarsidan, som visserligen inte har träffat Luca, menar att han är antisocial, histrionisk och lider av narcissistisk personlighetsstörning. Efter en 12 veckor lång rättegång, varav 10 veckor bestått av muntliga vittnesförhör, går juryn bestående av 8 kvinnor och 4 män till slut in i en kammare för att överlägga den 15 december 2014. Efter 8 dagar återvänder de med domen skyldig på alla punkter.
Ja.
Oh, det kändes lite skönt faktiskt. Luca får livstids fängelse med möjlighet för villkorlig frigivning efter 25 år, alltså 2039, när han kommer vara 47 år gammal. Han blir också dömd till 19 års fängelse för andra åtal som han ska sitta av jämlöpande.
Ja, för det är väl typiskt i Kanada att straffen, vad säger man, avtjänas parallellt.
Ja, och jag har sett det i andra länder också.
Ja.
Men ja, det är säkert en, alltså en Kanada-grej också då.
Ja, det känns lite speciellt att, för då kan han ju utföra ganska många brott.
Mm.
Men ändå får liksom sitta inne lika länge.
Ja, det blir lite av en rabatt.
Ja.
Känns det som. Ja. Vilket inte känns helt okej.
Okay. Nej.
Så Lucas sitter alltså i fängelse. Och jag hittade en artikel som liksom är skriven efter att rättegången är och han sitter i fängelse och alla såna här grejer.
Mm.
Och det står beskrivet hur han går på typ så här konstkurser.
I så fängelset?
Han, ja, i fängelset. Ja. Så han ritar och målar. Och det finns liksom ett gemensamt tema för motivet i alla hans målningar. Vilket är han själv.
Mm, såklart.
Ja.
Mm.
Och han sitter ju inne i fängelse, men han skickar de här bilderna eller målningarna till sina kompisar.
Mm.
Och tydligen ser de väldigt, väldigt populära.
Mm.
För han säger så här, berättar en kompis.
When I go to painting class, I'll try to make you another one. But everyone is pestering me to do one for them, so it might take a while.
Så han säger alltså till sin kompis att jag ska försöka måla en tavla till dig. Men alla tjatar på mig hela tiden om att jag ska göra en till dem, så det kan ta ett tag.
Mm. Jobbigt att vara populär.
Jättejobbigt att vara populär. Och han skriver även till sina kompisar så här att de ska berätta för hans mamma att han älskar henne och så vidare, så vidare. Han säger att han absolut inte är sjuk och blir förnärmad när folk säger att han är det. På ett foto då från fängelset där man ser honom i sin cell, så ser man hur Luca poserar framför så här målningar och teckningar med så här slogans där det står unbreakable, still the one, let them eat cake. Va? Your opinion means absolutely nothing to me. Diamonds are my best friend och I'm not afraid. Men kompisar berättar också att han har bett dem skicka bilder som han har målat till Carla Humonka.
Okej.
Okay. Mm. Så han är ju fortfarande lite tagen av den här kvinnan.
Ja.
Och var så här, ja, men han hoppas, och han säger att han hoppas på att hon snart ska komma och hälsa på honom och liksom fatta att det är de som ska vara ihop och allt vad det nu är.
Mm.
Så det är ju lite creepy ändå. Hur som helst så lämnar Luca in en överklagan mot domen och vill att den ska bli annullerad och att han ska få en ny rättegång. Och det menar han för att han tycker att hans försvarsadvokat Luke Leclerc ska ha hanterat juryn felaktigt. I överklagan menar han då att den här domen är, citat,
the verdicts are unreasonable and unsupported by the evidence and the instructions.
Alltså, domarna är orimliga och stöts inte av bevisen och instruktionerna. Och vad det går ut på vet jag faktiskt inte. Men hur som helst så drar Luca tillbaka överklagan den 18 februari 2015. Och han lever än idag och sitter inne.
Hmm. Vilket intressant och fruktansvärt fall.
Ja, det var jobbigt. Jag var faktiskt tvungen, och det märkte ju du,
ja,
Jenny.
Jag
var tvungen att pausa för att jag fick faktiskt tårar i ögonen. Jag tyckte det var usch.
Ja.
Och då är det ju jag som har researchat det liksom. Ja. Nej, men det är ett riktigt hemskt fall.
Mm.
Men ja, jag tror att det är mitt värsta fall också. Så att ni kan, om ni behövde hoppa över det här, då hör ni ju såklart inte vad jag säger nu. Men, men det kommer nog inte bli lika hemskt i framtiden.
Nej, och det är skönt att höra. Men det är samtidigt väldigt intressant.
Ja, men det är det ju.
Ja.
Och det är ju, alltså, för det jag tycker är intressant med just true crime är ju, som jag sa nu tidigare i avsnittet, är ju inte alla blodiga detaljer. Så jag är liksom inte intresserad, jag vill inte ha det på min näthinna. Att
Nej.
Se de här hemska filmerna, någon utav dem. Nej. Varken med katter eller de här maniacs i Ukraina.
Nej.
Eller Lukas liksom mord på Junlin.
Nej.
Jag är inte intresserad, men däremot så är det ju den här, hela den här bakgrundshistorien om hur han liksom gör massa grejer för att bli känd.
Ja.
Och att det är någonting som driver honom så till den milda grad att han till slut faktiskt mördar en annan människa. Och
ja.
Liksom komma på den planen och göra det. Och
ja.
Det är ju liksom där i intresset för mig ligger.
Ja. Och han börjar ju med att han försöker hyfsat positivt och bli uppmärksammad genom tv.
Ja.
Men sen när det inte funkar alla de här gångerna testar, då blir det katterna. Då börjar han liksom gå över.
Ja.
Och sen blir det mord.
Ja, det, blir ju det är ju det att man verkligen kan följa. Och det är ju det som är positivt kanske, kan man säga, med de här liksom lite nyligare fallen.
Mm.
Att det finns, alltså man kan få lättare få hela den här utvecklingen och hur det eskalerar genom åren.
Mm.
Och som sagt, det hör ju lite till åldern, men redan när han gick liksom i high school eller vad det var, så var det ju det här, ja, men han var väldigt självupptagen och han bytte hårfärg hela tiden.
Ja.
Och det är visserligen, ja, det hör ju lite till åldern, men redan där så var det ju någon slags uppmärksamhetssökande.
Mm.
Mm. Ja, Det var det.
Tack så jättemycket.
Ja, tack för att du orkade lyssna på den hemska historien.
Ja, men ja, det var jättespännande att få höra.
Ja, ja men vad bra. Mm. Då hörs vi imorgon då.
Det gör vi, och tack för att ni har lyssnat.
Mm. Tack så mycket. Mm.
Hej då.
Hej då.